Tidöpartierna vill se hårdare tag mot föräldrar som tvingar barn att bära slöja. Men är det förenligt med mänskliga rättigheter och religionsfrihet?
Det är väl helt klart så att Tidöpartiernas rättspolitik och migrationspolitik, men också skolpolitik, kommer att innebära utmaningar för skyddet för fri- och rättigheter på olika sätt.
Juristen Mårten Schultz kommenterar ett nytt förslag från regeringen i Människor och tro. Och så om den svenska pingströrelsen som skakats av en ledarkris. Samtidigt växer rörelsen tack vare nya invandrarförsamlingar med medlemmar från hela världen.
Jag skulle inte känna mig trygg i en annan spansktalande kyrka på något sätt. För kyrkan, det är en del av mitt liv.
Häng med till Iglesia Nueva Creación i Sollentuna. Här är Människor och tro med mig, Åsa Furhagen. Och vi börjar med frågan om den ryska säkerhetstjänstens underrättelseverksamhet och hur den kan ha kopplingar till vissa kyrkor i Sverige. En aktuell fråga i veckan då Säpo i sin årliga lägesbild av säkerhetsläget berättade hur säkerheten försämrats här sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Och nu riktas allvarlig kritik mot den delen av den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige som tillhör Moskva-patriarkatet. Daniel Stening är chef för Säpos kontraspionage.
Vår bedömning när det gäller rysk-ortodoxa kyrkan är att det här är en plattform i grunden för ryska staten att kunna bedriva både underrättelseinhämtning, påverkansarbete och överhuvudtaget säkerhetshotande verksamhet mot Sverige.
Det var i slutet av december som Säpos brev nådde Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. De hade ställt frågan till Säpo och nu fick de svart på vitt. En tydlig bedömning om hur den rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva-patriarkatet verkar i Sverige. Likt ett ombud från den ryska staten, där de förutom att söka efter känslig information också bedriver säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige och mot dem med ryskt förflutet som bor här. Daniel Stenling på Säpo igen.
Vi har sett kopplingar mellan individer för rysk-ortodoxa kyrkan och representanter för ryska underrättelse- och säkerhetstjänster i Sverige.
Det jag tänker är väl att det är upprörande.
Isak Reichel, han är direktör hos Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. De som delat ut statsbidrag till den här kyrkan på knappt 200 000 kronor årligen senast förra året.
I januari så skulle det beslutas om statsbidrag till det här trossamfundet och det ärendet är bordlagt nu i avvaktan på ytterligare utredning.
Pengarna till den Moskvatrogna kyrkan har alltså inte betalats ut i år. Först vill myndigheten själva göra en utredning innan de fattar något beslut, det säger Isak Reichel.
Vi måste göra en sammantagen bedömning och ta in yttranden från trossamfundet. Och vi har haft möten med dem med anledning av det här och väga in det som de säger också. De nekar ju till alla de här anklagelserna såklart.
Hur tungt väger ändå Säpos yttrande här?
Säpos yttrande väger ju tungt såklart. Och det är det vi behöver göra en avvägning nu.
Som ord står mot ord, om Säpos ord står mot kyrkans ord, vilket väger tyngst?
Ja, det är ju den bedömningen vi behöver göra, helt enkelt.
I vilken utsträckning är det svårt att faktiskt dra in bistånd idag?
Ja, det har visat sig svårt historiskt att neka trossamfund bidrag utifrån de krav på demokrati och att man ställer sig bakom samhällets grundläggande värderingar så som det uttryckt i lagen. Mig vetligen så har det nog inte hänt i Sverige att man har lyckats att neka ett trossamfund bidrag utifrån just den här bestämmelsen. Och här är det ju på gång en precisering av de här paragraferna. Regeringen har aviserat en ny proposition till den 19 mars.
Det är alltså inte särskilt lätt att stoppa statsbidrag till samfund, något som tidigare aktualiserats i ett mål där regeringen ville göra just det. Då handlade det om Jehovas vittnen som till slut vann målet i Högsta förvaltningsdomstolen efter flera års juridisk process. Men regeringen kommer som sagt nästa månad att överlämna en proposition till riksdagen med förslag på nya villkor för stöd till trossamfund. Och socialminister Jakob Forssmed svarade på en fråga i riksdagen i november förra året att det är högst angeläget att statsbidrag inte ges till organisationer eller trossamfund som agerar i strid med samhällets grundläggande värderingar eller undergräver demokratin. Jag frågar Isak Reichel på SST. Vart tror du de här pengarna går någonstans som ni har betalat ut?
Vi tror att de pengar som trosamfundet har fått av oss har gått till församlingsverksamhet. För det har vi ganska bra koll på, att Rysk-ortodoxa kyrkan, även om det kan bedrivas underrättelseverksamhet mot Sverige inom ramen för dem, så bedriver de samtidigt församlingsverksamhet. De ordnar gudstjänster varje vecka på många håll i Sverige. Och vanlig religiös verksamhet. Och vi är ganska säkra på att statsbidraget har gått till den verksamheten.
Om det till slut blir så att den rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva-patriarkatet i Sverige, ett rätt litet samfund med ungefär 1400 medlemmar, om de skulle få sitt statsbidrag indraget, så försvinner också deras dialog med myndigheten. Något som i ett avseende skulle vara olyckligt, det säger Isak Reichel på Myndigheten för stöd till trossamfund.
Det är ju så att trossamfunden är viktiga, för att de har kontakt med väldigt stora delar av befolkningen som har svårt att komma till tals på andra sätt. Och det här är, trossamfunden har varit väldigt viktiga när det gäller till exempel i pandemiarbetet och liknande samhällskriser. Så att dialog mellan trossamfund och staten har varit viktigt och en del av den svenska modellen under väldigt många år.
Men om nu säkerhetspolisen gör den här bedömningen att ryska staten använder den här kyrkan som en plattform för att just bedriva underrättelseinhämtning, så är kyrkan plötsligt någonting helt annat.
Ja, precis. Det är det som Säpo menar. Precis. Om det är så, så är det såklart väldigt allvarligt.
Jag hör av mig till Sveriges kristna råd, där den utpekade ryska kyrkan fortfarande är medlem. Sofia Kamnerin är rådets generalsekreterare.
Kyrkan som sådan, vet vi ju om, står väldigt nära makten i Ryssland. Och det är någonting som vi också har fått förstå mer och mer av under de här åren som har gått. Och är man prästvigd i en kyrka, så kräver det någon form av ändå lojalitet med kyrkans ledning.
Sveriges kristna råd, de har inte haft någon tanke hittills på att utesluta den här kyrkan som nu Säpo menar sysslar med någon form av spioneri i Sverige. Men utredningen som nu SST ska göra kan möjligen leda till ett annat beslut, det säger Sofia Kamnerin.
Det är klart att vi kommer att lyssna noga på vad den här utredningen kommer fram till, och i vissa fall så måste man ju ta väldigt svåra steg också om det är nödvändigt, och där får vi se om det blir nödvändigt eller inte. Och samtidigt kan inte jag låta bli att tänka på alla människor, alla medlemmar, de som ändå går till sin kyrka, man firar mässa. Jag tänker på dem också. Alltså att om kyrkan i Säpos version då har blivit liktydig med ett organ för underrättelseverksamhet, så låter det naturligtvis precis hur allvarligt som helst. Men är det verkligen så för alla medlemmar som ändå går dit?
Sofia Kamnerin från Sveriges kristna råd, sist i reportaget av Anders Diamant. Och Människor Tro har haft kontakt med den här kyrkans representant i Stockholm, som skriver i ett mejl till oss, citat: Säpos anklagelser låter som ett aggressiv propaganda och att det driver hat mot ryska folket, vilket vi är ledsna för. Vi har inga kontakter med ryska säkerhetstjänsten, och våra anhängare har vanliga yrken som till exempel barnskötare och bussförare. Det hälsar Nikita Dobronravov från Sankt Sergius församling i Stockholm, som tillhör Moskva-patriarkatet. Och nu ska vi till Tyskland, där det senare i år är val till flera viktiga delstater, och där det under flera veckor varit demonstrationer mot det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD.
Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht.
Här har vi en demonstration mot AfD i Berlin. Det här är ett parti som blir allt populärare bland tyska väljare, men som också får stark kritik, bland annat från flera tyska kyrkoledare. Nu har vi med oss Daniel Alling i Sveriges, som är Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hallå.
Ja, hallå ja, hej.
Hur spridda är de här demonstrationerna i Tyskland?
Ja, de har ju lite grann tagit Tyskland med överraskning får man säga. De har varit väldigt stora och genomförts på många, många platser i Tyskland. Både i stora städer som Berlin, München, Frankfurt, Hamburg och så. Men också på mindre orter, inte minst där i de östliga delstaterna där det är delstatsval. På mindre orter där just AfD är väldigt stora, där har det också varit demonstrationer mot dem. Så ja, det är någonting nytt, eller någonting nygammalt i alla fall som inte har varit på länge, de här demonstrationerna.
Mm. Det här högerpopulistiska partiet AfD, Alternative für Deutschland, det är ju ingen ny spelare i tysk politik. Och det finns ju en kritik sedan länge mot extrema uttalanden från olika företrädare i partiet. Men den här senaste debatten, Daniel, den börjar med ett avslöjande om ett möte på ett hotell i Potsdam. Vad hände?
Ja, precis. Så det var en grupp undersökande journalister som heter Korrektiv som avslöjade då att det hade varit ett möte mellan ganska höga företrädare för AfD och högerextrema ideologer kan man säga. Och en av sakerna som där diskuterades var utvisningar ur Tyskland om AfD fick makten i landet så småningom. Och det diskuterades då även enligt det här avslöjandet att folk som hade tyskt medborgarskap eller dubbla medborgarskap skulle kunna utvisas ur Tyskland av olika skäl. Så det var liksom det som tände gnistan igen bland motståndarna till AfD igen, det mötet.
Mm. Och det här har väckt starka känslor, bland annat då bland kyrkliga ledare. Vad fokuserar de på i sin kritik?
Ja, naturligtvis är det extra känsligt med AfD överhuvudtaget. De här partierna finns ju lite varstans runt om i Europa. Det finns olika nyansskillnader mellan dem förstås, mellan Sverigedemokraterna och AfD och Le Pen i Frankrike och så. Men de finns lite varstans, men det blir extra känsligt med tanke på den tyska historien och så, alla sådana här frågor. Men de kyrkliga ledarna har både från katolskt håll och protestantiskt håll, de här kyrkorna är ungefär lika stora i Tyskland. Ja, deras ledare har gått ut med kritik mot AfD efter det här avslöjandet. Sagt att vad de kallar för partiets rasism och antisemitism inte är förenligt med en kristen livssyn till exempel. Man har sagt att man vill öppna ögonen på de som dras till AfD och vill visa vad partiet egentligen står för. Och man har också hyllat de här demonstrationerna. Och det här gäller då alltså både den katolska och protestantiska kyrkan i Tyskland som har sagt sådana här saker. Och senast då var det då ett upprop från katolska biskopar i just för detta Östtyskland i de delstaterna som du pratar om som går till val i höst.
Mm. Hur tungt väger det då när tyska kyrkoledare går ut med sån här kritik mot AfD?
Ja, det är klart det får sin uppmärksamhet, det får det. Men jag upplever inte att kyrkorna har den tyngden riktigt länge så att det spelar någon större roll för hur folk väljer. Kanske på lokal nivå kan det ha det möjligen. Men totalt sett så får det sina rubriker. Men AfD har ju fortsatt att stiga i opinionsmätningarna. De har minskat lite grann igen, om det beror på de här kyrkliga protesterna. Tvivlar jag på, kanske mer på att det finns andra partier som har bildats som i vissa frågor har liknande politik som AfD, att de har tagit en del väljare från AfD då. Men visst, det får sina rubriker, men jag har svårt att tro att det avhåller de som verkligen vill rösta på AfD att verkligen göra det.
Mm. Men vad har AfD då svarat på kritiken från kyrkorna just?
Ja, de pratar ju mycket om det som även när kyrkan i Sverige har blandat sig i politisk debatt. Man säger då att man missbrukar kyrkans makt till att bli partipolitiskt. Den ska vara neutral och den ska välkomna alla och så. Det har varit, egentligen kan man säga att den här konflikten mellan kyrkan, kyrkornas ledning och AfD har funnits egentligen under alla 10 år som partiet har funnits. Så den diskussionen och den kritiken har kommit från AfD-företrädare att kyrkan liksom överträder sin makt och kyrkan ska välkomna alla och inte ta politisk ställning och så. Det finns dessutom en grupp inom AfD som heter Kristna inom AfD som också har varit väldigt kritiska till de här kyrkliga yttranden. Sen kan man väl lägga till möjligen också att åtminstone katolska kyrkan i Tyskland har problem just nu att vara ett moraliskt rättesnör om det nu är det man vill vara. För att man har haft de här övergreppsskandalerna till exempel. Det är inte helt lätt då att komma med höjda pekfingrar och peka på hur folk ska göra i olika frågor och så. Dessutom finns det ju vissa likheter i moraliska frågor så mellan många konservativa kristna och AfDs politik. Jag menar, AfD vill ha en konservativare familjebild, ha vissa synpunkter på aborträtten, inte avskaffa den, begränsa den, har vissa synpunkter på rättigheter för transpersoner och för hbtq-personer och så, va? Och det finns ju då likheter med en del konservativa kristna, så det finns också en motsättning där med, eller en likheter i syn som gör att den här frågan kanske blir ganska infekterad då, relationen AfD och kyrkorna.
Mm. AfD har ju kritiserats, vi hör det här. Ändå stöds partiet nu av en femtedel av de tyska väljarna. Till sist, vad är förklaringen till framgången, Daniel Alling?
Ja, det finns många förklaringar, men jag tror att en sak som är viktig, det är ju att många upplever att de traditionella partierna inte har haft svar på de frågor som oroar folk, inte minst när det gäller invandringsfrågan. Den är fortfarande väldigt stor i Tyskland. Sen har vi då problem nu då efter kriget i Ukraina. Det har drabbat Tyskland hårt ekonomiskt, det finns oroliga tider, stora förändringar, och till på det kommer en väldigt oenighet i regeringen som styr landet. Nu är regeringen Scholz alltså, och det har gjort att många har dragit sig till oppositionen, och då är AfD numera en viktig spelare i den tyska politiken, och många gillar det som partiet står för.
Tack Daniel Alling, Sveriges Radios Tysklands korrespondent, som kommer följa de tyska delstatsvalen senare i år. Och nu ska vi prata om den svenska pingströrelsen. Sen i höstas har man där skakats av en affär som rört Daniel Alm, föreståndaren för pingstfria församlingar i samverkan. Det är en tidigare kvinnlig kollega som riktat anklagelser mot honom gällande maktmissbruk och handlingar av sexuell karaktär. Och när det här blev känt valde pingstledaren Daniel Alm att avgå från sin tjänst. Men han var också tydlig med att han hade en helt annan bild av situationen än anmälaren. Nu har en internutredning i pingströrelsen presenterat sina slutsatser. Där säger man att Daniel Alms agerande inte varit juridiskt felaktigt, men att förtroendet för honom som nationell ledare gått sönder. Jag ringde upp Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare som forskat om ledarskap inom pingströrelsen. Hur skadad är den svenska pingströrelsen efter den här affären?
Jag tror att det är omskakande det som sker för många. Pingströrelsen är ju ett samfund som inte har en så stark central struktur. Det är inte som Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan att man har officiella biskopar och så. Och det kan vara dels en svaghet för att göra att ledarskapet handlar så mycket om förtroende och att ha förtroende för en person som tar ut en riktning. Och när det förtroendet brister så skapar det mycket av oro och förstämning och känsla av svikenhet. Men samtidigt är det också så att just den här bristen på central struktur gör att pingströrelsens församlingar agerar ganska självständigt. De är inte så beroende av vad som sker i Stockholm och hur det ser ut på centralkontoret. Så på det sättet påverkar inte deras inre liv, det påverkar inte deras praktiska verksamhet direkt. Men det skapar en känsla av oro och förstämning.
Mm. Du har ju tagit del av uttalandena nu som kommer från pingströrelsens högsta ledning nationellt. Hur reagerar du på deras slutsatser?
Ja, det är ju lite oklarheter, eller det är ganska mycket information som utelämnas i det här. Då. Man säger att Daniel Alm frias juridiskt då, men han fälls, som man säger så, moraliskt av pingströrelsens ledning. Och man är ganska förtegen kring omständigheterna kring ärendet. Och det är ju naturligt, händelse av privat karaktär, och att arbetsgivare vill å ena sidan hantera det under sekretess. Så man får inte veta så mycket om vad som har hänt, mer än att det är några relationer till kvinnor som gått för långt då. Men tystnaden skapar ett utrymme som nog kommer fyllas på av rykten, en slags viskleken inom frikyrkligheten. Vad var det egentligen som har hänt och så. Och där har man en utmaning framåt, tror jag, som kommunikatörer. Hur kan man skydda integriteten för de inblandade men ändå ge så pass mycket information att man stoppar ryktesspridning och så?
Varför blir den här affären på högsta ledningsnivå så känslig för pingströrelsens medlemmar?
Alltså det här som händer, tror jag, hakar i en ganska lång diskussion som har förts och bubblat lite kanske under ytan i pingströrelsen, som har handlat om ledarskapskultur. Det har varit de som har med att det funnits en macho-attityd bland ledarskapet. Det har varit en starkt manlig dominans. Det har funnits en idealisering av starka ledare och så. Och det samtalet kommer fortsätta. Det kommer få en ny skjuts här, så att säga. Sen så finns det också en motsvarande diskussion internationellt inom karismatisk väckelsekristendom. För här har man haft flera situationer i Australien, i USA, där profilerade pastorer har behövt att lämna efter olika typer av moraliska oegentligheter. Det har drabbat flera olika rörelser. Och här ser man något liknande hända i svensk pingströrelse. Och som sagt, det väcker frågor om kultur och hur det är att vara ledare och ha den här typen av upphöjda position i en modern kyrka idag.
Är det mer utmanande att vara kyrkoledare i en karismatisk rörelse?
Det finns i de här rörelserna en tendens att betona att ledaren inte får sin makt för att han eller hon har en utbildning eller lång och trogen tjänst eller så, utan att det är just baseras på karisman då. Och med karisman och med den utstrålning kan det ibland finnas en tendens, jag säger inte att det har varit fallet här, men att man också drar till sig personer som har lätt att, så att säga, ta för sig på områden som har med pengar, sex och makt att göra. Att en typ av liksom väldigt extrovert personlighet och så. Då har du å ena sidan då den här personen som kan ta ledningen, kan vara visionär och kan peka ut vägen så. Men med de här egenskaperna så är det ju så att ibland kommer också baksidor. Så det tror jag är det som, om vi tar liksom det internationella samtalet och det stora samtalet, vad mycket av det här handlar om.
Du har ju skrivit om ledarskap i pingströrelsen. Vad tänker du, det är framförallt män som fortfarande leder de här kyrkorna?
Ja, precis. Pingströrelsen var ju ganska sena med att släppa fram kvinnliga pastorer, kvinnliga äldste. Det kom först på 80-talet egentligen. Och även i sen tid har man sett att det är ganska få kvinnor i de stora församlingarna. Som Stockholm, Jönköping och Göteborg och så. Som har varit föreståndare där. Och det har inte varit någon kvinna som har varit hela samfundets ledare. Men det är ju också en del röster som börjar höras nu, att det kan vara dags för pingströrelsen att få en kvinna också för att få en liksom liten genomlysning av ledarskapskulturen som det kanske skulle kunna ge.
Vad tänker du nu då blir vägen framåt för den här krisande svenska pingströrelsen?
Jag tror att man tar ett steg tillbaka och det visar ju det här att man har valt den förra föreståndaren Pelle Hörnmark som en slags övergångsföreståndare på en tvåårsperiod. Att man känner ett behov av lugn och trygghet och att få verkligen ta tid att samtala och processa det som har hänt. Det tycker jag man hör också när man talar med pingstpastorer. Man vill verkligen ta in och försöka lära sig av detta och se. Visst handlar det här om enskilda händelser, men är det någonting i vår kultur som har gjort att det här har blivit möjligt? Och det vill man ju så fall genomlysa. Så att det verkar vara en tid av eftertanke och reflektion på det planet.
Det berättade Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare, om den senaste turbulensen i pingströrelsen, där man nu bearbetar ledningsfrågan som vi hörde om. Parallellt brottas många svenska pingstförsamlingar med ett minskande medlemsantal, samtidigt som det skett en tydlig ökning av nya invandrarförsamlingar i Sverige. Och en av de pingstkyrkorna är Iglesia Nueva Creación i Sollentuna norr om Stockholm. Människotros Lisa Johannan möter Nelson Geddes Montano. Han hittade ett andligt hem i den här kyrkan när han hungerstrejkade på Sergels torg.
Det var sommar och jag och några andra, vi var typ 12 stycken personer. Och vi strejkade för att bevisa att vi har rättigheten att stanna här i Sverige idag. Och då kom den här kyrkan som jag är en del idag av den kyrkan, kom pastor dit, besökte oss och försökte sprida Guds ord till oss. Och för mig det var intressant, för jag håller på att läsa Bibeln. De såg mig, jag håller på att läsa, jag är precis nyfrälst, kanske en månad eller max här. Så jag håller på att läsa Bibeln, jag är i en fast, jag fastar. Och sitter med andra människor där och försöker predika Bibeln också. Så det var härligt. Jag är här på grund av dem. De kom dit och försöker hjälpa oss på något sätt. Och sen dess, 25 år nu, är jag ungefär i den här kyrkan. Nästan 25 år.
Nelson har tagit plats på scenen. Bakom honom ett brunt kors. På golvet står blå stolar uppradade och ungefär 40 av församlingens drygt 70 medlemmar har tagit sig till kyrkan idag. Nelson ger sitt vittnesmål.
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también.
Efter gudstjänsten sätter han sig framför scenen tillsammans med sin dotter, Hosanna Guedes Ramos. Han berättar vad det betyder för honom att vara medlem i en spansktalande kyrka.
Jag som flykting när jag kom till Sverige, man söker till de ställen där man kan prata med folk, umgås med folk, och bästa stället är kyrkan, för att de personerna som finns i kyrkan, om man säger, är personerna som försöker leva en sund liv på något sätt. Så jag kom hit och jag hittade en grupp personer som tog emot mig med alla sin hjärta försöker hjälpa mig i min nåd. Och samtidigt umgås med dem som en familj. Det är naturligt för mig att vara i en latinamerikansk kyrka idag. För att först och främst min svenska är inte så bra så att jag skulle kunna predika på svenska. Ibland jag predikar i den här kyrkan. Så jag kunde inte göra på svenska. Det är för mig mer naturligt att umgås i en spansktalande kyrka för att det är min morsmålspråk.
Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan är allt egentligen. Vi varje söndag här på det här stället, vi prisar Gud, vi träffar släktingar skulle jag säga, eller kompisar, allt möjligt i den här kyrkan. Vi hjälper andra, tack och lov, vi brukar samla pengar i december. Och vi samlar 24 000 kronor i den här lilla kyrkan, så det är inte så många här, det är max 50 personer eller sånt. Så vi lyckas samla 24 000 kronor genom att sälja kakor och göra olika aktiviteter för att donera den till barnmissionen. Det var barnmissionen som vi donerade. Så det är en del av mitt liv, man kan säga. Kyrkan, jag ser inte kyrkan från koppla från mitt liv, utan tvärtom, jag är en del av den här gemenskapen på något sätt.
Nelson växte upp på Kuba. När han lämnade landet var han ateist. Det var inte förrän han kom till Sverige som Nelson blev troende. Han minns samtalet som förändrade hans syn på religion och tro.
Det var en person som predikade till mig, en pastor som predikade till mig. Och han sa till mig, han sa, du är en syndare som alla människor som är fött. Och jag, det här ordet på något sätt gjorde någonting i min hjärta som jag förstod, okej. Okay. Och han sa till mig, det som är viktigt för att om du är syndare, du behöver på något sätt någon som kan frälsa dig från dina synder. Och då han började prata om Jesus och vad han gjorde för mänskligheten. Och sen jag förstod att det finns möjlighet att det är någon som kan ta bort mina synder på något sätt. Kan förlåta alla mina synder. Och det var Gud. Och då jag var redo på den tiden att utmana Gud och säga okej, om du realmente finns så jag vill känna mig annorlunda. Jag vill på något sätt kunna lära känna dig.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan dig nu och dig när du inte var troende? Mm.
Man börjar få hopp på något sätt. Så man, för att om man lever i det här livet, om allt som finns är det här livet, så det är väldigt trist. Vi lever som vi lever här, kanske 80 år, 90 år max. Och sen vi dör. Det är det värsta som kunde hända med mänskligheten. Det finns ingen hopp i den. Så om vi inte hade den här hopp, att det finns någonting annat efteråt. Jag brukar säga, jag skulle vara den värsta personen som finns i världen. Jag skulle göra allt som bara min alma önskade, min själ önskade. Så jag skulle festa loss, jag skulle göra alla möjliga tokiga saker som man kunde göra. Men det finns en hopp. Så livet inte slutar när man dör. Och jag vet idag att det finns det här hoppet. Och min hopp precis är att kunna träffa Gud. För jag vet att en dag kommer vi alla stå framför Gud.
Gudstjänsterna på Iglesia Nueva Creación ges alltid på spanska. Nelson spelar i kyrkans band. På scen trängs gitarrer, en keyboard och ett trumset. Lovsången är en central del i gudstjänsterna. Nueva Creación är en av ungefär 30 latinamerikanska pingstkyrkor i Stockholmsområdet. För Nelson och många andra medlemmar är kyrkan en plats att känna gemenskap och dela inte bara tro, men också kultur.
När vi kommer till kyrkan, vi kramas, vi pussar varandra, och det är vår kultur, det är en del av vår kultur. När vi hälsar på varandra, vi inte bara skakar hand med varandra, utan vi måste kramas, vi måste säga. Så det är jätteviktigt för att det här uttrycket, det är en del av vår kultur att göra på det här sättet. Om jag skulle hamna i en annan kyrka som där folk till exempel bara säger hej till varandra på en afton. Jag skulle känna mig lite, inte frisläpp på något sätt. Jag känner mig lite trång då i den kyrkan. Så jag skulle inte känna mig trygg, glad i en annan ställe än en spansktalande kyrka på något sätt. För det är en del av min kultur.
Nelson Guedes Montana som Lisa Johannan träffade i kyrkan i Sollentuna. Och nästa vecka berättar vi mer om integration, frälsning och kultur i pingströrelsen. Och sist idag, svensk politik. För nu vill Tidöpartierna ta nya tag mot så kallat slöjtvång.
I en debattartikel skriver jämställdhetsminister Paulina Brandberg att regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om att tillsätta en utredning. Och i den ska man titta på om det går att förbjuda att barn tvingas att bära slöja eller andra religiösa plagg. Men går det här att genomföra utan att det krockar med Europakonventionen för mänskliga rättigheter och barnkonventionen, som båda är införlivade i svensk rätt? Jag fångade en upptagen Mårten Schultz, professor i civilrätt, på passkontoret i Stockholms polishus. Och han ser en del rättsliga utmaningar med det här förslagen från regeringen.
Å ena sidan ska naturligtvis ingen utsättas för tvång i någon form. Det är ju en inskränkning av den personliga friheten och integriteten. Å andra sidan så har alla rätt att uttrycka sin religion på olika sätt. Och den här saken kompliceras ju dessutom eftersom den tar sikte på barn. Och barns fri- och rättighetsskydd är inte sällan en ganska knepig sak.
Varför är det extra knepigt?
Därför att vi utsätter barn för tvång och frihetsinskränkningar hela tiden. Vi har till och med skyldighet att göra det. Ibland så följer det av vårt vårdnadsansvar som förälder att utsätta. Vi kan inte låta fyraåringen gå ut utan jackan när 25 grader minus. Så där måste vi tvinga på henne jackan även om hon inte vill. Men sen så ökar ju respekten eller skyldigheten att respektera barns fri- och rättigheter. Ju äldre de blir, de får mer och mer självbestämmande. Och det här kan vara knivigt.
Barnkonventionen är ju numera svensk lag. Kan det ställa sig i vägen för den här typen av lag?
Ja. Barnkonventionen är en lagstiftning som kickar in här och den kan liksom användas för olika saker eller den kan komma i spel på olika sätt. Barn måste också få uttrycka sig på olika sätt så att det måste faktiskt vara fråga om tvång. Men nu är det ju i och för sig det som regeringen talar om här, det är just tvånget. Och så. Men det kan nog vara svårt.
Så barn har också rätt till religionsfrihet både till och från religion?
Ja, precis. Så religionsfriheten är ju speciell. Och det finns både den positiva religionsfriheten att fritt få utöva sin religion men också den negativa religionsfriheten att inte påtvingas en religion. Så att, precis som många andra fri- och rättigheter. Så det är två sidor av myntet så att säga.
Det här med tvång, är det svårt att bevisa?
Ja, alltså rent faktiskt kommer du misstänka i den här typen av frågor var oerhört svårt många gånger att bevisa. Men det är inte alltid tvång är svårt att bevisa. Det är ju ett etablerat begrepp i svensk straffrätt redan idag. Det finns ju ett särskilt brott som heter olaga tvång. Men sen så rent praktiskt hur man i ett enskilt fall ska kunna bevisa att det har skett ett tvång av ett otillåtet slag. För som sagt, ett visst mått av tvång tillåts ju föräldrar att utöva. Då. Det kan många gånger bli väldigt svårt.
I diskussionen om så kallade religiösa friskolor så har företrädarna för den typen av skolor sagt att i Europakonventionen har föräldrar rätt att uppfostra barn religiöst. Vad ser du för dynamik där med den här typen av lagstiftning nu som regeringen tänker sig?
Ja, men Europakonventionen är egentligen det kanske mest intressanta regelverket i det här sammanhanget. För där finns det ett flertal olika regler som spelar in. Vi har ju dels ett allmänt skydd för frihet och integritet. Men det är väl framförallt kanske religionsfriheten och rätten till skydd för familjen som regleras i artikel 8. De kommer i spel och kan delvis hamna i konflikt. Vilket inte är så ovanligt med reglerna i Europakonventionen att de hamnar i konflikt eller att det finns friktion mellan dem. Och precis som du är inne på så har ju religionsfriheten tolkats som att föräldrar också ska ha en rätt att i viss mån förmå sina barn att följa samma trosuppfattningar som man själv har. Men det finns ju också begränsningar i vilket tvång man får utöva. Sen så är det ju också så att Europakonventionens skydd för familjen är ur ett svenskt perspektiv lite av en anomali. För vi brukar inte betrakta familjen som en relevant enhet på det sättet för det mesta. Utan det är individer och så skyddas vissa relationer. Till exempel relation mellan föräldrar och barn regleras ju. Men att se en familj på sig två föräldrar och tre barn som en särskild atom. Det gör vi inte så mycket i svenskhet på det sättet. Så det kan också innebära en utmaning för en sån här lagstiftning.
Regeringen tänker också skärpa styrdokument för personalen i förskola och skola. Och att man ska ha ett starkare stöd då att hantera om föräldrar ställer krav på att barnen till exempel ska bära slöja. Är det genomförbart tror du?
Jag tror ju på hela taget att det här i sin helhet är genomförbart på ett sätt som är förenligt med fri- och rättigheter. Sen kommer jag se framför mig, om man bara tänker på hur det praktiskt såg ut när jag lämnade mina barn på förskolan och de samtal man har med personal och sånt, att det kan uppstå jävligt svåra situationer. Men det är mer en liksom en praktisk sak. Det kan ju också dyka upp frågor om de här regelverken. Man får ju vänta och se hur de kommer att se ut då. Men om de kan försätta förskolepersonal till exempel i svåra situationer där de får tryck på sig av föräldrar och kanske vill efterkomma föräldrarnas önskemål samtidigt som lagstiften säger någonting annat och så här. Och ska man då tänka sig anmälningsplikt och sånt där. Det kan ju vara känsligt, det vet vi från andra diskussioner, att just frågan om anmälningsplikt i skola och vård är ju en het potatis. Så absolut att det här kan bli svårt.
Det här är ju ett förslag som har kommit fram utifrån en förhandling med Sverigedemokraterna. De hade ju helst velat gå fram med ett förbud för slöja i förskola och i skola. Hur problematiskt skulle det vara?
Det skulle rättstekniskt vara svårare att genomföra, eftersom det är ju en frihetsinskränkning då för de barn som faktiskt frivilligt har valt att använda slöjor. Och ett slöjförbud skulle då, säg en 15-åring som kanske har konverterat på egen hand så att det inte finns något sånt tryck hemifrån, så att säga. Om hon skulle förbjudas att använda slöjan, så är ju det en frihetsinskränkning som kan vara svår att förena med framförallt Europakonventionens krav.
När man läser det här pressmeddelandet så fokuserar man ju på den muslimska slöjan, men man säger också att det gäller att reglera annan religiös klädsel. Varför kan man inte, så att säga, göra en lagstiftning som bara gäller den muslimska slöjan?
Ja, det är ju känsligt, för det låter ju diskriminerande. När du diskriminering är ju otillåtet, så att det tror jag kan vara svårt att pinpointa just ett religiöst uttryck samtidigt som man tillåter andra religiösa uttryck. Så man måste nog hitta sätt att skriva en lag så att den ser åtminstone mer neutral ut.
Det verkar som svenska lagstiftare har en hel del internationella konventioner att ta hänsyn till på det här området.
Det stämmer. Så länge vi är med i de här olika samarbetena så är lagstiftaren inte helt fri att stifta vilka lagar som helst.
Vad har du för nummer till passkön?
Jag fick inte skriva in det, för man fick tidigast göra 20 minuter innan och jag var 21 minuter innan.
Då kan vi prata 10 minuter till om det.
6 minuter, ja.
Vad ser du i framtiden?
Det är väl helt klart så att Tidöpartiernas rättspolitik och migrationspolitik, men också skolpolitik, kommer att innebära utmaningar för skyddet för fri- och rättigheter på olika sätt. Dels sagt så har vi ju en justitieminister som kan fri- och rättighetssystemen kanske bättre än nästan någon jurist i Sverige. Så att det finns helt klart även längst upp i toppen en förståelse för de krav som de här rättighetskatalogerna innebär. Man kan ju notera en ökad skepsis i den politiska debatten mot att överhuvudtaget skydda fri- och rättigheter. I England så finns det ju en kampanj för att lämna Europakonventionen. De har redan lämnat EU, men konventionen är man fortfarande bunden av. Och i Sverige har man också hört vissa sådana förslag, framförallt kopplade till just migrationsrelaterade problem, eller vad som uppfattas som migrationsrelaterade problem. Så att vi ser väl en begynnande skymning kanske för fri- och rättigheter som ett projekt.
Är det dags för dig nu att gå till passexpeditionen?
Ja, nu ska jag förhoppningsvis kvalificera mig för ett nytt pass.
Mårten Schultz, professor i civilrätt, i kön till att skaffa nytt svenskt pass. Och på Människotros hemsida och i appen hittar du fler spännande analyser och berättelser om religion, politik och identitet. Producent idag var Anders Diamant, tekniker var Ludvig Winman och jag heter Åsa Furhagen. Du når oss på mot@sverigesradio.se.